Som sportjournalist på Aftonbladet blev han en röst i fotbollssverige. Men Robert Laul kämpade med alkoholberoendet i flera år innan en tweet postad under en fyllenatt gjorde att missbruket uppdagades. I det här avsnittet hör vi Robert Lauls historia om alkoholismen och vägen tillbaka. Jag heter Jens Wingren.
Ja, det har egentligen varit en lång process där jag har varit medveten om att jag har haft problem ganska länge. I väldigt många år egentligen, en stor del av mitt liv. Däremot så ser jag väl det som att jag föll ner i ett regelrätt missbruk de senaste 5 åren då, från det att jag slutade. Alltså så, ja, säg 2010, jag slutade ju dricka då 2015 och 5 sista åren där kan man väl säga att jag har ramlat ner i ett regelrätt missbruk.
Robert Laul är sportjournalist på Aftonbladet och har framförallt skrivit om fotbollsallsvenskan för herrar. Det är ett krävande jobb och efter dagar av hårt arbete kunde han känna att han var värd att få dricka.
Man kan väl säga att jag belönade mig med alkohol där. Att vara journalist är ju ett jobb som handlar om prestation och gör du något bra eller då jobbat hårt ett par dagar så skapar det en känsla hos mig att okej, nu är jag värd och få dricka här. Och sen så drack jag i 2-3 dagar och kanske ställde till mig något dumt, gjorde någonting som fick konsekvenser för mig eller i alla fall mådde dåligt efteråt. Och då blev det att jag kände att okej, nu måste jag liksom få rätsida på tillvaron igen, så att då jobbar jag extra hårt i några dagar och nu tar jag på mig nya arbetsuppgifter. Och så blev det liksom ett hjul som snurrade på i allt högre fart då, med mer fester och mer jobb och mer belöningar och mer arbete igen för att liksom staga upp tillvaron när jag kände att jag det hade fått konsekvenser när jag hade druckit och så att det gick liksom ihop de där delarna i min alkoholistiska hjärna så blev det ett slags samspel där jag liksom rättfärdigade det ena med det andra.
När missbruket var som värst drack han flera gånger i veckan och hade svårt att hålla uppe fasaden av ett välfungerande liv. Drickandet tog upp tid och energi och fick konsekvenser när han tappade kontrollen.
Journalist är man ju egentligen hela tiden och jag var ju ingen särskilt bra journalist när jag var berusad. Det var inte så att jag jobbade egentligen när jag var berusad, men däremot så hade jag ju tillgång till alla mina så här sociala medier och sånt. Och jag har ju 100 000 följare på de här. Det är ju liksom, det har blivit rätt stora kanaler för en del journalister. Och i och med att jag skrev mycket om fotboll och fotboll är populärt så hade jag mycket följare. Och där kan du bara spotta ur dig rakt ut vad du tycker och tänker. Och gör du det liksom 3 på natten med 2 promille i kroppen så blir det ganska konstiga budskap som skickas ut ibland. Så att jag kunde ju liksom ta heder och ära av både kollegor och chefer om jag var på det humöret. Eller skriva massa annat konstigt via så här Twitter och Instagram och Facebook.
Drickandet kunde hålla i sig i flera dagar. Och när han kom ut på andra sidan mådde han vanligtvis dåligt. Men i oktober 2015 var det twittrandet som gjorde att Robert Laul till slut tvingades konfrontera sitt missbruk.
Ja, alltså vid några tillfällen så fick jag ju reprimander då att jag hade kritiserat kollegor. Och då kopplades det väl egentligen inte ihop med alkoholen, för jag sa heller ingenting att ja, men det berodde på att jag hade varit packad liksom, utan jag fick liksom skäll eller någon bestraffning där för att jag hade varit otrevlig på sociala medier mot någon kollega, men då kopplades det inte ihop med alkoholen. Men till slut gjorde det då, och det här var i början av oktober 2015, och då skrev jag att jag tyckte att min chef på Sportbladet att han borde avgå för att han inte satsade tillräckligt mycket på det område som jag bevakade då, som var allsvenskan i fotboll för herrar. Så jag skrev rakt upp och ner att Pontus Carlgren, som han heter då, han får ta sitt pick och pack och sluta. Och det blev ju naturligtvis väldigt uppmärksammat, och när jag hade kommit till sans där så bad jag om ursäkt för det, men det var ju liksom så dags. Så dagen efter så ringde han mig och frågade, hur fan mår du egentligen, Robert, med tanke på vad du skriver? Och då kom den frågan i ett så rätt läge, så då svarade jag rakt upp och ner att jag tappar kontrollen över spriten. Och då var han storsint och sa, då får du komma in här, så snackar vi om det. Så jag åkte in till redaktionen dagen efter, och då fanns även redaktionschefen och en representant från facket där, och då hade de tagit fram ett färdigt kontrakt som jag helt enkelt fick skriva under, att jag underkastade mig att göra en utvärdering, en utredning på ett företag om jag hade alkoholproblem. Och om den här utredningen eller utvärderingen då skulle visa att jag hade alkoholproblem, så skulle jag underkasta mig en behandling också. Och jag hade inga problem med det här. Jag var som sagt inne i ett regelrätt missbruk, och jag hade på egen hand via självhjälpsgruppen ett halvår tidigare försökt ta tag i det. Men nu kom det här liksom som skänk från ovan nästan, att jag fick den här hjälpen. Så att jag skrev ju glatt och direkt under den här lappen.
Behandlingen varade i 1,5 år. Under 2 månader var han helt sjukskriven för att gå in helhjärtat i behandlingen.
Då var det typ 3 dagar i veckan ungefär, nästan hela dagarna där. Sen tunnades det ut lite till att pågå i 1 dag i veckan i 1 år. Jag gick inte tillbaka till mina gamla arbetsuppgifter direkt, utan jag var på en annan avdelning ett tag. Jag var på en Aftonbladets grävavdelning där man jobbar med lite så här längre projekt, och där gjorde jag ett grävande reportage om spelberoende faktiskt, och så här nätkasinon och sånt. För att det fick jag lite kontakt med i samband med min egen behandling faktiskt. Jag fick en liten insyn i den där världen, så att jag tänkte att det där kan jag använda sen. Så att när jag väl var tillbaka på arbetet efter 2 månader så höll jag på i 2-3 månader med ett projekt där jag beskrev hur nätkasinon och så fungerar, hur människor fastnar inför det. Så det publicerades under våren 2016, då, ett halvår senare. Men sen gick jag tillbaka till mina gamla uppgifter på Sportbladet och skrev om fotboll och fotbollsallsvenskan och även med sociala medier och allting kopplades på där, och då var det liksom inga problem, då funkade det hur bra som helst.
Den mansdominerade sportjournalistiken, menar Robert Laul, har varit extra utsatt när det kommer till alkohol.
Sportjournalistiken har haft otroliga problem med det här under många år. Om man går bakåt i tiden då, 70-talet, så krökades det våldsamt bland sportjournalisterna. Det finns liksom beskrivet i olika böcker från den tiden, och det här fortsatte väl egentligen in på 80-talet och 90-talet också. Men sen hände någonting där, sen började liksom sportjournalistikbranschen börja professionaliseras mer. Sportbladet kom med sin bilaga, Expressen gjorde bilagor, matcher började tv-sändas mer, journalistiken förändrades, internet kom, vilket innebar att när man till exempel var väg på arbetsresor så levererade du liksom inte bara en grej och kunde gå på krogen sen, utan du började liksom leverera dygnet runt, vilket man gör idag. Så att då förändrades branschen, så att idag skulle jag säga att bland sportjournalisterna så dricks det inte särskilt mycket. Det är klart att det kan vara något partaj då när man är ute på resorna, men det är ganska städat och så. Och jag menar, jag har ju varit där i 15 år och jag ser ju att jag var ju klart värst, va? Och jag hade ju allvarliga riktiga problem. Det är liksom inte så att det sups och levs rövare bland sportjournalister längre, och det är inte så att det är så på resorna. Jag var som sagt klart värst av alla som bevakar svensk fotboll i alla fall, och jag var alltid den som drack mest där, det kan jag ju ärligt erkänna. Och jag hade ju allvarliga problem då, så att jag menar, den där kulturen har försvunnit en del, och jag skulle säga att alkoholkulturen har försvunnit en del även från journalistbranschen i allmänhet. För att det är likadant där, va? Backar du till 70-talet så så kunde du köpa bira på redaktionen mer eller mindre, och folk hade liksom spritflaskor i skrivbordslådorna. Och ja, det här har ju Sven Melander och många andra beskrivit bra, liksom hur oerhört hårt det krökades på inte bara på kvällstidningarna utan bland journalister i största allmänhet, och Jan Guillou och hans gäng satt på tändstopet och drog i sig en del innan han levererade sina berömda skop. Så att det har funnits en väldig alkoholkultur inom journalistiken, men jag tror att den har förändrats rätt mycket med nätet där också, va? Just i och med att det här ständiga levererandet, va? Så att folk hinner helt enkelt inte supa på samma sätt längre, och de skulle bli avslöjade om de gjorde det också på ett annat sätt, eftersom man måste leverera hela tiden. Jag balanserade på en väldigt tunn lina där, så som jag höll på liksom. Och till slut så uppdagades det också genom den här nya tidens kommunikationskanaler egentligen då. Så att, men jag tror att liksom den här liksom grabbiga alkoholkulturen, liksom den här superkulturen som du hittar om du tittar tillbaka på 70-80-talet, den har förändrats väldigt mycket, och framförallt i och med nätets intåg och liksom en ökad professionalisering av journalistiken.
Robert Laul har ingen kritik för hur hans arbetsgivare agerade när alkoholmissbruket uppdagades.
Det är möjligt att både jag och de skulle liksom ha sett mina problem lite tidigare, va? Men det handlar ju om något halvår eller år tidigare, och jag vet inte riktigt hur mottaglig jag hade varit för ett erbjudande om hjälp då. Men annars så tycker jag liksom att Aftonbladet då, som ju historiskt har varit en del av den journalistkultur där det dracks väldigt mycket, har ju liksom också lärt sig något av den här tiden, 70, 80, 90-talet. Jag menar, det finns ju människor kvar på Aftonbladet från den tiden, och det finns rutiner och procedurer som liksom har upprättats utifrån hur det var på den tiden och hur man hanterar människor som får allvarliga problem och så. Så att jag menar, när det stod klart att jag var inne i ett missbruk och jag var alkoholist helt enkelt, då gick det ju blixtsnabbt, och då de skötte ju det väldigt, väldigt bra och rutinerat, måste jag säga. Så att jag menar, historien har också gett någonting att här kunde jag snabbt få hjälp, eller hyfsat snabbt i alla fall, och komma tillbaka på rätt köl. Och då har man ju någonstans gjort en ganska bra samhällsinsats där. Så att det är också ett sätt att se det, att man faktiskt har lärt sig något av de problem som har varit tidigare för att hjälpa andra i framtiden.
Idag är Robert Laul tjänstledig och bor i Washington som hemmaman åt sin flickvän Carina Bergfeldt, som SVTs korrespondent på plats.
Jag liksom dammsuger och går och handlar och fixar maten och sköter markservicen medan hon är ute och jagar Donald Trump och allt vad man gör som amerikansk korrespondent för SVT.
Även om jobbet som journalist spelade en roll i hans missbruk, vill han inte lägga den huvudsakliga skulden på yrket. Problemen fanns där redan innan.
Jag har ju haft alkoholproblem ända sedan jag drack första gången när jag var 16 år. Så att det var egentligen inget som triggade igång missbruket, utan även om jag inte hade haft mitt jobb så hade jag säkert druckit på ändå, för jag har det här beroendet i mig och jag hade de här problemen.
Robert Laul, sportjournalist på Aftonbladet, numera tjänstledig och nykter. Du kan läsa en längre version av det här reportaget och ytterligare texter om journalister och alkohol i nummer 3 av Accent 2017. Musiken gjordes av Broke for Free och Blue Dot Sessions. Jag heter Jens Wingren.
Du har lyssnat på Accentpodden. Accent är Sveriges största tidning om droger och nykterhet och EGT-NTOs medlemstidning. Du får gärna höra av dig till oss och berätta vad du tyckte om den här podden och vad du skulle vara intresserad av att höra mer om i framtiden. Du når oss på accent@iugt.se. Du hittar våra senaste nyheter på www.accentmagazine.se eller på Facebook. Tack för att du lyssnat!